Den första grejen man kanske behöver ha, det är ju då att man måste ha en ledare som ser fullt i båten.
Det var en regnig, kall dag på Skansen och det var väldigt entusiastiska och glada synskadade.
Och vi har ju skrivit kampsånger idag. Ja, men det är nog inget jag ska gå in på.
Jo.
Hej och välkomna till Synpodden. En lång och härlig sommar går mot sitt slut. Men än värmer solen, än kan man bada. Och än kanske det finns någon liten glass kvar i frysen. Jag tänkte att vi ska blicka tillbaka på några av de aktiviteter som samlat både äldre och yngre personer med synnedsättning denna sommaren. Det blir segling på västkusten och nationaldagsfirande på Skansen. Men först ska vi gå på 50-årsjubileum. Riksorganisationen Unga med synnedsättning fyller 50 år i år och det har firats ordentligt. Vår reporter Finn Hellman har besökt två festliga sammankomster. Först var det de lite äldre som samlades. De som var med när allt startade. Och som nu för tiden kallar sig tunga synskadade.
Bandet soundcheckar och förvandlar stugans veranda till en scen. Det lilla huset tillhör de blindas fritidsklubb och ligger i ett friluftsområde i södra Stockholm. Det är en varm dag i mitten av juni och ett 30-tal för detta US-are har slutit upp. Idag ska de fira att det är 50 år sedan Riksorganisationen Unga med synnedsättning bildades. Eller som föreningen rätt och slätt hette då, Unga synskadade.
Är ni här?
Ja!
Det hurras och skålas, men framför allt delas minnen. En av dem som kommer ihåg ett särskilt tillfälle är Eva Hildursmark. Hon berättar om en aktion som gjordes för att rädda Stockholms kassettidning från nedläggning.
Kvällen innan samlades vi och bakade kassetter av pepparkaksdeg. Det här var precis före jul, så vi tyckte det var lämpligt. Vi stod där och skar och gjorde hål i pepparkakor och gräddade, och så tog vi med oss det. Och stod där ute och bjöd på glögg och pepparkakskassetter. Ja, det, vi fick i alla fall behålla Stockholms kassettidning. Men jag har fått behålla den ända hittills, så det var väl värt att stå baka en kväll.
Det jag kommer ihåg mest, det är
Per-Ola Johansson.
En dagstidningskampanj 1981. Och vi skulle bo i militärtält. När vi skulle slå upp tälten där på något fält utanför Malmö så visade det sig att vi hade bara tältduken men ingenting annat med oss. Så då var det lite kalabalik. Så det är väl det. Och sen bodde vi faktiskt här sista natten i detta hus när vi kom tillbaka till Stockholm. Och de skickade ut Sven och mig, som knappt hade varit i Stockholm, och affischera på Djurgården. Och ingen av oss visste knappt var Djurgården fanns någonstans.
Jubileumsfirarna får välja mellan två workshops. I den ena skrivs appeller och i den andra spelar de igenom US kampsånger. Efter fika och mingel är det så dags för torgmöte. Det hålls tal om färdtjänst, ledsagarservice och rätten till arbete. Eller som här, en appell om punktskrift av Tina Nomi Södergren.
Vi skanderar det här 200 år efter att punktskriften gjordes i Paris av en synskadad man, ung man. Så har vi fortfarande inte skrivit in det i vår lagstiftning. Vi måste! Ja, det är dåligt. Jag håller med.
Vi vill läsa, vi vill skriva. Det är kravet vi ska driva.
Så, nu är det väl ändå dags för lite musik. För vi vill att makthavarna ska veta att vi lever.
Vi ska känna att vi lever. Och det ska märkas som vi gör. Och vi ska aldrig mera leva utanför. Och vi ska
kämpa. Varför behövs den här tillställningen?
För att vi som jobbade på 70-, 80-, 90-talet ska få känna att det var värt jobbet, men samtidigt bli lite mer förbannade.
Sven Zachary.
Och kanske börja driva lite mer frågor inom våra organisationer och kanske politiskt och på annat sätt. Det är faktiskt vad jag känner. Därför att vi står ju och stampar med en del frågor fortfarande, vilket vi konstaterar här.
Men det handlar ju jättemycket om att hålla lågan brinnande, ja, tänker jag.
Ann Jönsson.
Väldigt mycket, som vi sa i talen här, är skrämmande aktuellt. Sven pratade om att arbetslösheten i vår grupp är 50% alldeles oavsett konjunkturen. Och det har jag för mig att den siffran var aktuell redan när jag var ung och sökte jobb. Så att det är ju väldigt mycket som står still. Men det är också det här med att vi vill inte att resignationen ska lägga sig. Alltså vi vill att också slå hål på fördomen om att bara för att vi har blivit äldre och lite tyngre, att vi liksom inte är tunga i rumpan när det gäller att röra sig. Vi kan minsann resa på oss, hålla ett appelltal, gå i en demonstration. Det är det här på något vis.
Jag har hört sen jag blev till.
Ett par veckor senare firas 50-åringen igen. Men nu sker det på Almåsa i Västerhaninge, söder om Stockholm. Det är de nuvarande medlemmarna i Unga med synnedsättning som har ett veckolångt läger med stor fest och riksstämma.
Vad står det för, vad finns det för någonting i stugan då förutom det ni har med er?
Det finns en eldstad, eller en öppen spis, och sen så finns det en gammal byrå i ett hörn. Utöver det är det väldigt tomt.
Då rör vi oss mot Alex karaktär.
Jag heter Lina Sito. Vi körde just Dungeons and Dragons i smågrupper.
Det var det då?
Det var väldigt kul faktiskt, väldigt intressant. Man fick ju rollspela på ett sätt att leva sig in i en värld som man inte riktigt gjort förut, skulle jag säga.
Har du gjort någon annan aktivitet som du har tyckt om?
Ja, vi har ju skrivit kampsånger idag. Ja, men det är nog inget jag ska gå in på.
Jo.
Vi gjorde en parodi av en kille som heter Ola Aurell. Det finns en låt som heter Man kan göra många saker med en katt.
Man kan putta oss ut ur färdens bilar. Man kan sticka oss och stänga oss i kylar. Man kan sparka oss och slå på våran kind. Man kan göra många saker med en blind.
Varje dag är kopplad till ett specifikt decennium. Det märks på vilken mat som serveras, men speglas också i föreläsningar om synskadade förr i tiden och US-historia. Något som gör djupt intryck på Selma Strandberg, Amanda Ludvigsson och Tia Eriksson är Tina Nomi Södgrens föreläsning om Tomtebodaskolan.
Vi är ju nu 10-11 och ska väl liksom börja femman. Och då tänkte jag liksom att gå på Tomteboda och inte få träffa sin familj. Och jag bor liksom i Malmö. Så det är väldigt långt. Sen en annan grej som hon sa var att vissa som bodde på andra ställen fick lära sig att inte prata sin dialekt.
Ja.
Så de behövde lära sig att prata liksom rikssvenska. Och det är också väldigt konstigt. Alltså varför gjorde man det? Det förstår inte jag.
Varför är ni med i US?
Jag älskar US för man, nej gud, nu smälter min glass. Men, alltså, men man får ju träffa andra som också har en synnedsättning och dela sina erfarenheter med dem och prata med dem. Och SRF gör ju också jätteroliga aktiviteter, men ja. Det är lite mer regler där, eller vad man säger. Där måste man lägga sig typ 8:30 och det är lite mer så här.
Det är lite mer
regler, vad man ska säga.
Improvisationsteater, hjälpmedelsmässa och ett pass om intressepolitisk musik med Fredrik Ahlqvist. Schemat är fullspäckat och om vädret är dåligt kan man alltid gå till poolen.
Och nu passar vi på att sträcka ut våra händer och armar också som har fått jobba till vattnet. Två till, kom igen.
Så.
Och så sista.
Ja, nu har vi haft lite vattengympa här och det är klart, det har varit bra och med jobbigt, men det ska ju gympa vara.
Var det någon övning som var särskilt svår?
Jag tyckte att den övningen som var svårast var när vi skulle lyfta upp ett ben och nudda andra armbågen.
Och vad heter ni som berättar här för mig?
Jag heter Emil Näslund.
Jag heter Emil Nilsson.
Och jag heter Ida Maria Engberg, eller Idis som många säger. Mm.
Vad har varit bäst på lägret så här långt?
Poolhänget och havshänget som jag hade igår själv med en ledsagare. Och så tycker jag kampsången och skriva insändare.
Kampsånger sa du, var det någon särskild sång där som ni tyckte om?
Vi skrev egna, fick testa.
Vi skrev egna, det var jätteroligt. Det var typ när jag går med min käpp, jag hänger läpp. För hon tror att jag har blivit knäpp. Ja.
Kom, fick ni höra gamla kampsånger också?
Ja.
Ja. Det var någonting...
Till alla oss som ser och hör. Vi vill inte vara utanför.
För det är vårat land lika väl som er. Och vi ställer våra krav. Det är slut på vår passivitet. Att böja ryggen i tacksamhet. Vi kan aldrig uppnå någon människovärdighet under oket utav välgörenhet.
Ja, vi tackar Finn Hellman för det och med kampsånger i ryggen går vi vidare. Vi har nämligen fler jubilarer att uppmärksamma. Distriktet SRF Älvsborg fyller 100 år i år. Något som firades kungligt i samband med nationaldagen 6 juni. Jag bad ordförande
för Synskadades Riksförbund att synas. Det är ju säkert en miljon publik, för det här tv-sänds ju. Så att ja, så det var det som var bakgrunden att vi ansökte om det. Sen betydde det säkert en del att vårt distrikt fyller 100 år i år. Och sen att det faktiskt inte har varit några synskadeföreningar som tidigare har ansökt.
Okej, men det blev ju ett 100-årsjubileum av rang får man ju säga då.
Ja, jag tycker det är av kungligt snitt.
Härligt, vill du berätta lite om själva dagen?
Den var regnig och kall, men det var roligt. Alltså dels så fick vi ju faktiskt åka upp dagen innan Frida och jag. För jag skulle ju vara den som skulle ta emot fanan av kungen och Frida var den som sen skulle ha fanan i en fanborg under själva firandet och sen på kvällen vid slottet. Så vi fick träna i 2 dagar. Och sen fick vi göra några provmarscher flera gånger. 2 gånger samma dag innan. Och sen var det också så att jag blev intervjuad av Sveriges Television. Och fick säga några korta ord om av vad det betyder för mig och för vår organisation att få den här fanan. Det som var viktigt för mig att framhålla, det var ju egentligen att det är möjligt för den som är synskadad att ändå kunna vara med i sådana här sammanhang. Det är viktigt för mig att framhålla vilka resurser vi ändå besitter. Vi är inte bara offer utan vi är också agerande personer. Och det var det som jag ville få framfört. Sen naturligtvis att jag tyckte att det personligt var väldigt roligt och så. Det är klart. Men det var ju mycket kort intervju.
Mm. Hur många medlemmar var det som åkte med den här bussen upp?
Någonstans mellan 30 och 35 stycken var det.
Hur var stämningen där då? Var det liksom feststämning?
Jag åkte ju egentligen inte med själv då eftersom de åkte ju den 6 juni fram och tillbaka. Men man kan väl säga så här, det var en regnig, kall dag på Skansen. Och det var väldigt entusiastiska och glada synskadade. Alltså allihop uttryckte efteråt att det här har varit en underbar resa trots det här vädret. Så att, nej, det var en lyckträff, det får jag säga. Och roligt att vi kunde erbjuda våra medlemmar det.
Vad tror du att det betyder att SRF och SRF-medlemmar syns i den här typen av offentliga sammanhang?
Ja, jag tror att det är jätteviktigt. Jag tycker det alltid är viktigt att vi som synskadade syns. Och att det också syns att vi kan göra bra saker. Så att, nej, jag tror att det är jätteviktigt. Och det var viktigt för vårt distrikt. Jag mötte ju massa människor efteråt som uppmärksammade mig därför att jag hade varit med. Men det var säkert väldigt viktigt för Synskadades Riksförbund i övrigt, så att säga.
Ja, och jag tänker att liksom eran grupp syntes väl också i och med att folk var där med vita käppar och jag vet inte, kanske ledarhundar också.
Det var ju en marsch innan ifrån Kungsträdgården till Skansen. Och där var ju säkert vår grupp den kanske största organisationen som var med. Däremot syntes de kanske inte så mycket i själva tv-sändningen. Däremot hördes de. Därför att de jublade ju mycket när vi fick ta emot fanan.
Wow, vad roligt.
Ja, det var kul. Det var jättekul. Jag kände mig stolt efteråt när jag lyssnade på det. Att, det var vi.
Vad ger det här för ditt fortsatta arbete som ordförande i distriktet?
Det är naturligtvis roligt. Och vi ska ju ha en 100-årsfest nu i september för distriktets medlemmar, och det är klart, då kommer ju det upp där, så att nej, men det är klart att det är roligt och stimulerande, det är tveklöst så.
Då tackar jag dig så jättemycket och så önskar jag lycka till och önskar en riktigt trevlig 100-årsfest också.
Tack så mycket.
Och i inslaget säger Leif att SRF Älvsborg var första synskadeorganisation att ansöka om den här utmärkelsen. Det stämmer inte riktigt. År 2008 fick föreningen Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening, ta emot en fana i samband med sitt 100-årsjubileum. Nu ska vi bege oss till Krokholmen på västkusten. Här håller föreningen FSBU varje år ett seglarläger, eller familjesjöläger, för familjer där något av barnen har en synnedsättning. Först i reportaget hör vi Anette Järnberg som är lägervärd. Hon ger oss en rundvandring på ön.
Så här har vi ungdomsbacken, Märsen, och så har vi Trossbotten. Och så har vi Skansen som kommer ner här. Så har vi bastun ute, långt ute på udden här.
Mm. Oh, ni har bastu alltså?
En jättefin bastu. Ja, man får vara lite bergsighet och gå där. Men det finns en lina att hålla
i. I den bohuslänska skärgården mot Marstrand till ligger Krokholmen. En liten ö formad som en krok. Här bjuder föreningen FSBU in till seglarläger varje sommar och har gjort så sedan 70-talet.
För vi kan gå ner här och går man över en strand eller en halvdäck kallar vi det, och så går man över till andra sidan. Det är mycket berg. Så man kan ramla i om man vill.
Även om man inte vill kanske. Vad är det som ska hända nu här? För nu står vi här nere vid vattnet och det kluckar lite fint. Men det är inte så mycket folk just här nu.
Nej, vi står lite mer uppe på ön också. Så jag tänkte vi skulle gå ner till bryggan. Och se vad som händer. Jag tror att de skulle ha triangelbanan om jag minns rätt.
Det låter bra.
Ja, det är ju häftigt att komma hem och säga att man har seglat. Eller att man kan få det. Många tror ju inte man kan det.
Nej.
Här kommer vi ner här vid toan igen. Då har de ju lagt kant där man kan känna.
Just det.
Man hittar in och svänger vägen här. Lite till höger mot mig. Men då har man lagt tross. Man ska hitta. Så vi har ju ett läge som är lite kortare då. Och ett som är lite längre. Först är väl tanken de yngre barnen. Och ja, känna att man kan komma ut och testa. För man kan vara lite osäker ibland. Man säger, ja men vi bor i baracker. Så jag brukar förklara hur vi bor. Att man ska bli rädd. Det är ju vad man är van vid. Och sen då här att... Ja, man är inte van att segla, att man ändå kan vara med och så. Och man lär sig under tiden. Sen är ju barnen med instruktörer och annat, de vill ju ha bort. Så man kan alltid känna sig trygg och lämna barnen till alla instruktörer. Här är ändå lite på bryggan här nu.
På bryggan håller deltagarna på att förbereda sig för segling. Jag träffar Amanda Ludvigsson och hennes kompis Leia. de är med på lägret för andra året i rad. Vad är det bästa med att vara här då?
Men det är väldigt kul och det är väldigt bra ledare. Och så får man ju vara med många kompisar. Och ja, det är roliga aktiviteter och så.
Okej, men ni ska ut och segla här nu?
Ja, det ska vi.
Hur känns det?
Bra. Ja, det är kul. Igår var det ju inte bra väder så då kunde vi inte segla. Så det är skönt att det är lite bättre idag.
Ah, okej. Okay. För ni seglar inte om det är för risigt väder alltså?
Nej. Och inte om det blåser för mycket heller.
Just det, då kanske det är lite, till och med lite farligt.
Ja, precis.
Men hur funkar det då när man seglar när man inte ser? För är det så att alla ni ser dåligt, eller?
Jag ser ingenting.
Mm. Hur funkar det då? Vad behöver man tänka på liksom?
Den första grejen man kanske behöver ha, det är ju då att man måste ha en ledare som ser fullt i båten. Oftast. För att annars går det inte så bra om man styr och så krockar man in i saker och det blir inte bra. Och sen, ja, alltså, det är väl mest att man får känna sig fram och om man ska styra så får någon säga hur man ska styra för att man vet ju inte själv hur man ska styra i sådana fall också.
Är det svårt?
Ibland inte. Det beror på lite hur mycket liksom, hur mycket, vad man gör och sånt.
Gick du på den riktigt nu?
Peter Forkman är lägerchef. Han har lärt ut segling till personer med synnedsättning under många år och säger att en blind seglare behöver utveckla ungefär samma känsla som en kappseglare.
En kappseglare tittar ju inte på vad den gör, den bara gör det. Den känner på båten vad som behöver göras och gör det då liksom automatiskt. Och tittar liksom inte vad den nu ska göra, varifrån blåser, utan man känner varifrån det blåser. Så att det där är på något sätt att den som inte ser måste nästan utveckla de förmågor som en kappseglare har. En kappseglare tittar ju på de tävlande båtarna, hur de ligger. Men känner liksom hela kroppen vad man ska göra med sin egen båt. Så därför egentligen så behövs det väldigt känsliga båtar då. Och det är inte alla båtarna som vi använder som är det. Men vi gör ibland någonting som kallas för skriksegling. Och då sitter den som inte ser själv i en liten båt. Man boxerar ut den en bit och sen så talar man till exempel om för personen så här då att nu kommer vi att släppa dig och du kommer höra att vi går upp mot vinden, vi kommer gå upp ungefär 200 meter upp och du ska kryssa dig fram mot vinden, mot motorljudet och räkna till 60 på varje slag och så gör de det då och kommer upp och rundar oss och då säger vi nu är det tvärtom, nu ska du segla med vinden istället. Och följa vårt motorljud och segla till den. Och då gör vi det i väldigt känsliga båtar där man direkt känner om hur vinden kommer. Man känner direkt i roder och hur båten lutar och hur man ligger i vinden och sådär. Så att det är att utveckla den här förmågan som en kappseglare har. Det är det som jag skulle säga är tricket.
Vad är största utmaningen skulle du säga med att jobba med den här gruppen?
Ja, den största utmaningen det är ju att det är konflikten skulle jag säga, att släppa folk fria men ändå ha en hög säkerhet. Det är konflikten liksom. För att det är ju egentligen rätt farligt. En båt, man kan ju skadas riktigt allvarligt i en båt om man får bomben i huvudet eller sådär. Och ändå släpper ut folk som inte till och med att somliga båt har ledare som inte ser fullt, va? Och vill att de ska klara av det här. Så att det där är väl, vi försöker eftersträva en hög, vi har alltid följebåtar ute, men händer någonting allvarligt så är det för sent. Om man får en ofrivillig jipp och får bommen i huvudet så kan man ju få men för livet. Och sådär. Så det är väl att överhuvudtaget hålla på med det här. Och det tror jag folk som vandrar i fjällen, det gör ju också den här gruppen. Allting man gör är ju farligt, men vi sticker ut hakan på ett sätt. Att man våga lita på att båtarna är tillräckligt liksom servade och hållbara, att de inte går sönder plötsligt, att ett vant går av, att ledarna klarar att göra rätt i en trängd situation. Att vi har folk nära hela tiden som ser när ett fel börjar dyka upp och kan komma till hjälp innan det är för sent.
Har det hänt någon olycka någon gång?
Nej.
Lova Li är en av instruktörerna. Hon har varit med på Krokholmen sedan hon själv var barn. Jag hittar henne tillsammans med några av de yngre barnen som sitter och ritar och tar igen sig efter seglingen.
Jag har varit här ända sedan jag var ganska liten. Jag är 24 nu och har varit här sedan, innan 10 års ålder i alla fall. Kanske var jag 6 kanske, jag vet inte. Det var väldigt länge sedan i alla fall. Så jag har varit här i väldigt många år. Tyvärr blev det bara jag och min familj som kom ut i år. Jag brukade vara här med mina... Ja, när jag var liten och min mamma och pappa och mina systrar.
Men, och sen har du blivit kvar?
Ja, jag blev kvar som ledare.
Mm, vad fint.
Ja, det brukar bli så. Många av ledarna har varit här sedan de var ganska små.
Mm. Men ni har varit här sedan i fredags nu, va, eller?
Ja.
Vad ser ni fram emot mest med resten av tiden då?
Jag ser fram emot mucken och att fira födelsedagen med Nora. Noras födelsedag.
Jag tycker också mycket.
Jag tycker lite blandat.
Vi brukar ju ha lite disco efter mucken också.
Det är ju typ samma sak.
Ja.
Muck och disco är ju lite blandat.
Och mucken som barnen pratar om här är alltså avslutningsfesten på lägret.
Snart är jag klar.
Vad ritar du för fint då?
Jag ritar mig och Nora.
Jag som har gjort reportaget heter Isabelle Ulfsdotter. Och det var allt vi hade att bjuda på idag. Tack för att du har lyssnat på oss.
Du har lyssnat på Synpodden som ges ut av Synskadades Riksförbund. Har du synpunkter eller önskemål på vad du tycker att vi ska ta upp i podden, så hör av dig antingen på synpodden@srf.nu eller ring till vår telefonsvarare och lämna ett meddelande 08 39 92 40. Om du vill veta mer om Synskadades Riksförbund och vad vi jobbar med, så kan du gå in på www.srf.nu. Om du gillar det du har lyssnat på, så får du gärna lämna en recension, antingen på Apple Podcast eller på Spotify. Vi syns när vi hörs.